Välkommen Marcus Allard till podden.
Tack så mycket.
Du, jag är lite upprörd på det måste jag säga.
Jaha.
Ja, men jag tror att du ska be mig om ursäkt.
Ja.
du känner inte att du har någon anledning att göra det?
Jo, men det är nog inte bara dig jag behöver be om ursäkt till, utan jag misstänker att det har att göra med att du har kollat på klipp från min arbetsplats.
Alltså jag har gjort research. Jag har gjort research på dig. Ah. Och ibland är det så här, man vet att jag måste sluta nu. Men alltså de här klippen från den politiska diskussionen där. Alltså herregud, jag har fått hjärncancer tror jag.
Ja. Ah.
Det är ditt fel.
Ja, du är inte ensam. Och det sjuka är att så här, i början så tänkte jag att, för det var ju massa sådana här möten, och det är ju ännu fler möten som inte filmas.
Nej.
Och de mötena är nästan ännu värre. Vi hade nyligen ett ärende i bygg- och miljönämnden. Jag ska inte gå in för mycket på det, men så här i sammanfattningen är att en person har målat om sin röda tegelvilla till grått. Han har primat fasaden grå liksom. Mm. Och då så ibland så kan det krävas så här bygglov för fasadförändring. Och jag är ju generellt så att bara så här, jag skiter i, låt folk göra vad fan de vill med sina hus, bara bli så här. Det är huvudregeln typ. Och då så lurar man in honom och söker bygglov för det där i efterhand, något som redan är gjort. Och har du primat en fasad, då kan du inte liksom återställa det hur som helst. Men då så kommer byggnadsnämnden fram till att nej, men han ska inte få bygglov i efterhand. Så då ska han återställa den här fasaden som inte går att återställa. Om man inte gör det så kommer det troligtvis resultera i att han kommer få ett vite på 50 000 per år, tills dess att han har återställt den fasaden som inte går att återställa. Och när jag påpekar det här lagom högröd i ansiktet, och det var typ så här sjätte eller sjunde timmen under det där mötet.
Det här är alltså på riktigt något ni diskuterar.
Ja. Vänta. Och då är det politiker som föreslår, ja, men han kanske kan måla de grå målade tegelstenarna i röd färg så det ser ut som rött tegel. Och det är på den här nivån det är. Och det här är ju liksom, det här är vanliga dödliga skattebetalande människor som råkar illa ut varenda jävla dag. Mm. Och det är den här typen av möten. Så jag pendlar ju tillstånd från att sitta och vara ursinnig till att bara sitta och skratta och spela på läppen. Typ springare säger ju det. Allard, han kommer ju spela på läppen snart. Han kommer ju hamna på psyket. För han kommer...
Men så här, alltså på riktigt, jag var till, vad hette hon? Marta Wiklund heter hon, vänstern.
Ja, hon är vänsterpartist.
Herregud. Vad är det något ni diskuterar? Det är den här superbussarna, eller vad är det nu? Det är något ni diskuterar som slutar med att de fascistförklarar det.
Ja, det gör de ju.
Nej, det är lönerna.
Nej. Jag tror att du tänker på det här korta klippet som är när jag frågar vad fyller det här dokumentet för funktion?
Just det.
Och ingen på typ 4 timmar berättar vad funktion... Det är så här, man har tagit fram ett vanligt...
Just det, det är ett dokument som...
Ja,
men 4 sidor, 35 000.
Ja, något sånt. Och en viktig detalj i sammanhang gällande just Vänsterpartiet är ju att konsulten som tagit fram dokumentet är ju också Vänsterpartiet politiker som har fått uppdraget. Och jag frågar bara så här, vad fyller dokumentet för funktion? Och det här är inte första och sista gången, utan det är många sådana här dokument som bara, vet, man bara gör de här ritualerna utan att resonera kring dem. Och istället för att bara svara på vad dokumentet fyller för funktion, så säger de typ att jag vill ha åsiktsregistrering och förintelsen. och det är liksom, när man hör det, då kan man tänka så här, ah, men det där är nog överdrivet. Bara, nej, kolla med era egna ögon. Gör som Paolo, få hjärncancer.
Ja, men det är det jag liksom vill prata lite med dem om. Att det här är ju våra skattepengar.
Ja.
Det här är också otroligt viktiga beslut.
Mm.
Och när man pratar om det här med pengarna till sjukvården räcker inte. Mm. Pengarna till polisen, det är för lite. Sjukvårdspersonalen har för dåligt betalt och så vidare och så vidare. Och sen så bara ägnar man sig konstant åt att prata om att höja skatter, och man gödslar ett system som när man tittar på det här förstår, det här är människor som fattar beslut om otroligt mycket pengar.
Mm.
Och att gödsla med mer pengar till de här människorna kommer inte göra någonting.
Nej.
Förutom att de blir mer ineffektiva. Det kommer bli mer 4 sidors dokument.
Ja.
För att jag tycker det är så jävla bra exempel på någon jävel, har de någon polare från deras eget parti, har de anställt för att skriva 4 A4-sidor för 35 papp.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Och ifrågasätter man det så är liksom 30-talet här.
Ja, och grejen är att jag är ju både och. Jag är ju till höger om Mussolini ena dagen och till vänster om Josef Stalin andra dagen. Det beror ju lite på vilken fråga det är jag är kritisk i och vilket parti det är som hoppar på mig. Så jag brukar ju säga att jag är hela Molotov-Ribbentrop-pakten i en person.
Men att,
du får så mycket mer när du väljer Marcus Allard, du får allt. Men så här, jag håller med dig och det som jag brukar tjata om, jag kan ju befläcka även din podcast med det, det är ju det här begreppet som jag och Malcolm snackar om som är transferiatet.
Just det, det har jag, nu när jag har pluggat på, det är något ord som bara så här har fastnat, det har jag hört av dig, har jag förstått nu. Det är ett jävligt bra ord som jag använt i podden, som jag nu, när jag läst på, jag fick hjärncancer men så fick jag också lite ge dig lite respekt för det.
Ja, tack. Det, och transferiatet består ju av två delar kan man säga. Det ena är just de här hittepåjobben som är typ genusvetare, mångfaldsstrateger, alla de här konstiga titlarna du sätter på i offentlig sektor hela tiden. Olika typer av direktörer, regional utvecklingsdirektör, kommunikationsdirektör, digitaliseringsdirektör, du vet så här, slänga papper i papperskorgen direktör, allting finns, förnyelsedirektör, och som lyfter en jävla massa löner. Och det är ju här pengarna hamnar, det här är ju ett klassskikt. De här lever ju på skattepengar. Det här är ju en klass som står i konflikt mot både arbetarklass och kapitalister. Så står det i konflikt mot alla som betalar skatt någonstans. Så jag menar ju att det här är den centrala skiljelinjen i svensk politik. Och min kritik mot alla andra partier handlar ju någonstans om att man inte representerar de så kallade produktiva klasselementen idag. Och då menar jag både liksom knegare och företagare. För jag räknar, för båda är nödvändiga för kapitalets cirkulation någonstans. Och det är härifrån skattepengarna kommer och så går det in i vår svällande offentliga sektor. Och så säger man paketerar det som så här, ja, 1 miljard till sjukvården. Men när du verkligen tittar på var den där sista kronan landar så är det så här, det är bara en bråkdel som når fram till sköterskorna. Jag är inte emot att lägga väldigt mycket pengar på offentlig sektor, men det jag vill göra är att rensa ut transferiatet. För jag vill ju prioritera lärare, sköterskor, läkare, de som faktiskt skapar ett värde.
För det är det som blir problemet med de här människorna som bara liksom, de är bara intresserade av att göda den här transferiatklassen.
Exakt.
Att det finns ingen tanke på, du vet, om du har ett eget företag, jag som är företagare, jag har haft 200 anställda och sånt där. Man blir expert på att kapa kostnader, man är jätteviktigt att lägga pengarna där, liksom, jag menar som man har en restaurang. Alltså det är jätteviktigt att se till att man har en bra servis som är nöjd med sitt jobb, som kommer kunna jobba hårt för att de känner att om jag jobbar hårt kommer det här löna sig. Det är viktigt med bra mat och sådär. Och sen så allt annat är ju sekundärt. Men här börjar man ju andra änden. Man börjar att skapa massa regler och man ska ha jämställdhetsplaner. Mm. Och
det här exemplet som jag tog gällande den här fasadförändringen, ja, där man försätter någon stackars krak i en sån här situation. Och det här sker varje dag i varenda kommun i hela Sverige hela tiden. Mm. Det här är ju i grunden ett resultat av ett klassintresse också, för att vi ska ha en massa onödiga hittepåtjänster som ska gå runt och kulturmiljöinventera och jävla asbestrucken någonstans. Mm. Och det är så man måste förstå de här problemen. Och det är också det som är min kritik mot svensk höger. Jag ser mig varken som en del av högern eller vänstern. Men att högern tenderar oss, de stannar på en så platt yta. De säger bara, krossa socialismen! Och sen så säger de typ, sänk skatten. Men de analyserar aldrig att i grunden handlar om en klasskonflikt. Mm. Och att det här är en klass som måste bekämpas. Och sättet man bekämpar den på är ju genom demokratiska medel. Genom att du väljer in ett parti som är så pass blodtörstigt och verkligen vill företräda de produktiva klasselementen. Och det är också därför transferiatet, alla de här rödgröna blåhåren med septum piercing och allt, med deras fina värdegrund och så, det är därför de hatar demokratin någonstans i grunden. Det är därför de ser sig, alltså de betraktar ju majoriteten och pöbeln som farlig.
Ja, exakt. Och det är hela grejen med det här. Att man har, du vet, jag är ju så gammal så jag kommer ihåg när det var ett stort problem att folk inte var politiskt engagerade. Att det var, vi måste få folk, då det här transferiatet, man liksom, man ville ha med folk i demokratin och man la miljarder på liksom. Och så helt plötsligt dök internet upp. Och så vart folk jävligt politiskt intresserade. Debatten gick stenhård liksom på nätet. Och då är det hat. Och det ska tystas, det ska massa regler. Mm. Och alltid man läser de här, mycket av de här, de här människorna som är ute och säger massa saker som kan vara rätt hårda. Och sen säger, är de utsatta för hat? Och så läser man igenom de här fruktansvärda kommentarerna. Jag blir anklagad för det också ibland, att ha den här hemska svansen. Va? Mm. Och när jag tittar på det, jag tar ju bort, liksom, jag orkar inte läsa allt. Mm. Men jag menar, en del är ju rätt elaka, de är rätt vassa, en del är väldigt roliga. Men det är väldigt sällan det är liksom hat. Liksom.
Mm. Och även om det skulle vara hat, hat är inte förbjudet.
Exakt.
Det är en känsla. Hot är en annan sak. Ja. Våld är en annan sak. Men att uttrycka en känsla, det är kanske bara sunt. Och speciellt om det är politiker som har vars, alltså, och det är det som är grejen, att man glömmer bort det lite. Så här, politikerna vill ju gärna påstå att de inte bär något ansvar för samhällsutvecklingen. De är bara så här passiva medpassagerare på det här, den här skenande tåget som är på väg rätt in i klippväggen. Liksom. Men jag skulle ju nog hävda att Sverige går ju käpprätt åt helvete till följd av politiken. Och att politiker bär ansvar för politiken. Och då tycker jag det är rimligt att kritisera politiker i de ordalag som är rimliga. Och det är inte rimligt att säga nedrans järnspikar, vilken otur vi har haft. Utan då är det mer rimligt att prata om dagens politiska elit utifrån vad de faktiskt är. Och det är ju det jag gör och det är det jag får kritik för.
Men, och det är rätt intressant när man, om man tittar på liksom, jag menar, i början på 70-talet så är Sverige kanske världens tredje rikaste land. Att man inte mer i debatten så här har, vad är det som händer efter det här? Vad är det de gör, svenska politiker, när man dribblar bort vårt välstånd? Kronan var lika värderad som schweizerfrancen i början på 70-talet. Det är något som händer där. I början på 90-talet liksom, med massa jävla konstig politik i Sverige på väg att gå i statsbankrutt. Vi är för fan Grekland. Mm. Alltså vi har tagit så enormt korkade beslut under de här årtiondena. Vad är det som händer? Och hur ska man kunna komma tillbaka till att få igen vara det fantastiska producerande lilla landet som bygger sina egna stridsflygplan liksom?
Nej, men precis.
Sverige är ett svinkolt land liksom.
Ja, alltså det finns en innovativ alltså, ja men verkligen, det är ju, vi har ju potential att vara top of the line, men för att kunna vara det så måste vi bli av med de klassskikt som ligger som en slämpropp i systemet så. Och det som också sker om man ska prata om det, så här, det är ju flera anledningar till varför Sverige går ner sig från 70-talet och framåt så här, det är ju så här 10 miljoners frågan inom statsvetenskapen typ, men att det ändå men en viktig komponent i det här är ju också att det är ju då de här överflödsklasserna börjar växa fram. Det är ju då de nästlar sig in i den starka socialdemokratiska staten och man börjar likt termiter äta äta av de här kärnverksamheterna som är vård, skola, omsorg. Och sen successivt under en ja, kanske 50-årsperiod, kanske längre, så har man karvat ut sin eget territorium. Så då helt plötsligt, idag så är det typ så här, det är typ konstigt att komma in i ett regionfullmäktige och säga, det finns ett sånt klipp ute på YouTube nu också, det jag argumenterar för, vi ska inte lägga en enda jävla krona på konst. Vi ska ha sjukvårdspengarna, ska gå till sjukvården. Och du vet, alla hoppar på mig. Alla hoppar på mig. Och det argument som är så här, men när jag satt med min kompis i väntrummet på den här cancerkliniken, då tittade vi på den här fina tavlan och då lindrade vi dödsångesten. Det är på riktigt är det på den här nivån. Och jag anklagas för att vara den radikala idioten för att jag bara säger inga sjukvårdspengar ska gå till konst.
Men konst, det är också en sån här...
Subjektiv.
Och den är så här, en gång i tiden så var ju konst något man tänkte efter, vad kommer folket gilla? Vad kommer bygga, göra oss stolta? Om du går igenom en stad, liksom, det var vackra statyer. Nu har vi mänskonst, någon som har ritat en sträckgubbe. Ja, men så här, på riktigt.
Men, och det är också typ så här...
Det är samma gäng, det är det som är grejen.
Ja,
och nu exakt. Pratar jag.
Ja. Försök.
Jag tror att jag är underlägsen där. Ja. Du är jävligt vass i debatten. Vad heter det? Jag menar att det är ju samma gäng. Mm. Södermalmsgänget här i Stockholm. Ja. De går på samma barer. Man har samma politisk uppfattning. Man har hämtat liksom, allt kommer från skattepengarna. Liksom.
Och en viktig del i det där, i konsten, är ju också att de här människorna ser ju inte konsten som bra konst om den inte är, citat, provocerande gentemot folkflertalet. Så att populär konst är ju per definition, du vet, ordet vulgär, det kommer ju av latinets vulgaris, som är romarna sa ju typ så här, det var ju någon så här nedsättande term för populasen, liksom, det är så här. Och det är ju... Så om folklig konst idag...
Lingua vulgaris, det är folkspråket.
Common tongue, typ. Och de betraktar ju folklig konst som vulgär konst.
Alltså,
så att mänskonsten, den är inte älskad av folket. Därför är den konsten att föredra. Men om någon skulle göra någon fin målning, typ... Ja, då är det en vulgär konst. Och då är det nog bäst att kasta typ tomatsoppa på den och skrika om att... klimatet kommer, jag vet inte vad.
Men hela grejen att konst ska vara provocerande. Bara det, varför ska den vara provocerande? Att ingen ifrågasätter det.
Men det är också...
jag vill gå ut och titta. Jag brukar säga så här, Italien har ju jätteproblem med dem, man blivit styrda i Italien också. Men Italien har under historien styrts av kyrkan och adeln. Det skit för folket, kan man säga. Men kyrkan och adeln, de är jävligt duktiga på en sak. För de bygger för evigheten. Mm. Arkitektur och konst. Man bygger något för att alla ska titta vad vackert. Och så. Där är kyrkan. Så rent arkitektoniskt och konstnärligt så är kyrkan och adeln fantastiska. Sen för folket är de urusna.
Och gällande just det här provocerande, det stämmer ju inte heller. Och det stämmer inte heller här som brukar prata om armlängds avstånd, för att när var senast de köpte in en konstinstallation där någon eldar Koranen? Det är ingen som kommer göra det. Det är så här, men de kan gärna köpa in en konstinstallation där någon typ bajsar blöt bajs på svenska flaggan. För det är så här, det är så provocerande, så här tankeväckande. Men om någon skulle elda Koranen, då skulle det vara hat. Så att det är ju hela tiden det här hyckleriet. Och det är så här, och jag är liksom förbi typ att poängtera att det här är ett hyckleri. Steg två är ju bara att konstatera att det här klägget, det måste bort för att Sverige ska kunna fungera. Och då menar inte jag att vi ska bygga arbetsläger, utan jag menar bara att vi ska strypa skattekranen till de här onödiga tjänsterna, och så ska vi prioritera kärnverksamhet. Och det är det som Örebropartiets och min liksom kärna någonstans.
Ja, och jag tycker det är en viktig grej som högern måste förstå att det är krig. Alltså de liksom så här, sossarna slåss inte fair. De är skitduktiga på att slåss under bältet. De är skitduktiga på att hitta på saker liksom. Och högern är, de är skotträdda, det är som är grej. De är rädda för att de ska liksom alltså själva grejen, en av mänsklighetens, alltså vi är ju flockdjur. Vi vill inte bli utstötta. Och då vill man med i sitt gäng liksom, och så ren av mänsklighetens stora rädslor, det är att bli utstött. Mm. Och det där är problemet med högern. De vill vara med i det där lite mysiga SVT-programmet och vara med i gänget och sådär. Jag menar, har man blivit tillräckligt utstött, som du i viss mån och jag ännu mer, menar, du slutar vara rädd för det.
Exakt.
Fuck you, jag säger vad jag tycker.
Mm. Och det är en otroligt befriande
jag får
ändå, process.
Jag får, exakt. Mm. Jag behöver inte, jag får inte ens vara med där, så det spelar ingen roll.
Men det och när det gäller just det här med högern, precis som du är inne på, jag ser mig som sagt inte som en del av varken vänster eller höger, utan jag ser mig, jag gillar ju inte alla de här etiketterna.
Kommer du från ung vänster från början?
Ja, precis, när jag var lite yngre och mer dum i huvudet. Men jag ser mig absolut som någon form av...
Jag har ju varit sosse. Säger, är man inte röd när man är ung så har man inget hjärta. Är man inte konservativ när man är gammal så har man ingen hjärna.
Det är också så dåligt citat. Det är så jävla dumt. Men så här, för grejen är ju att så här, jag ser mig absolut som någon form av marxist rent metodologiskt hur jag tänker. Ja. Inte typ att jag bara såhär, åh, här finns nyckeln till framtidens lyckorik. Mm. Jag tror inte på lyckoriken. Jag tror på den gråa vardagen. Och min marxistiska gärning, och här skulle ju alla i vänster säga, han är inte marxist. Han är fascist, typ, skulle man säga. Mm. Men jag tror att det finns klasskonflikter, och jag tror att sättet vi skaffar vår mat på påverkar våra beteenden. Men gällande det här du sa med högern, att de är ju lika mycket en del av det här klägget som sossarna är. Och grejen är den, dagen de börjar bli offensiva, dagen de fattar att politik är krig, politik är inte en fotbollsmatch där du ska vädja till domaren och så här grina när sossarna spöar dig för sjunde gången av de senaste åtta, så då kommer de ju typ sluta vara höger. Alltså det är det som är, alltså det vi behöver i det här landet är ju inte en ny vänster eller en ny höger, vi behöver dess, alltså populism i dess rena bemärkelse. Och jag pratar om populism som någonting fint.
Men det är ju populus folk.
Ja, exakt. Ja. Men klägget tycker att populismen är ett skällsord. Och när man lyssnar på varför är det ett skällsord, då säger de, men populister, de säger ju det folk vill höra. Och de, du vet, de är ju så här folkliga. Då kanske man har missuppfattat konceptet demokrati någonstans. Demokrati ska ju vara, om vi ska vara krassa, det ska ju vara pöbelväldet. Ja. Och det är därför jag är demokrat. Jag tycker det är bra. Så ja.
Mm. Men man får läsa vad du är. SD riksprofil är du till att börja med.
Ja, enligt Morgan.
Ja, det var så här. Det var sånt här som ledde fram till morden på Olof Palme, Anna Lindh och Breivik. Massaken på socialdemokratiska barn och ungdomar. Vad har du att säga till försvar?
Ja, alltså vissa kanske skulle säga att det inte var jag som sköt Palme med tanke på att jag föddes 4 år efter att han mördades. Mm. Men jag kan varken bekräfta eller dementera att jag är Olof Palmes mördare. Mm. Däremot, det som Morgan gör där, för det här är ju för att jag kritiserar, det är mitt, jag sa ju typ, jag hatar dagens socialdemokrati för att jag älskar vad de en gång i tiden stod för. Mm. Alltså jag tycker att det sossarna en gång i tiden stod för i det här landet, det är någonting genuint vackert. Och här sällar inte jag mig till högern som är såhär, jag vill ha sossar, det är högskatt, du vet det här platta. Så här, jag menar ju på att högern, de kan inte hata för att de kan inte älska det här. Som fan. De har liksom inte förmågan att känna kärlek till det här projektet. Men jag känner en kärlek till det här som var. Jag tycker det är fint, jag tycker det är eftersträvansvärt. Och det är därför jag känner ett hat mot vad dagens socialdemokrati kommer att bli. Och det här sa ju jag, och då ringde jag Aftonbladet upp och var sur över det. Och då, det är ju det Morgan reagerar på. Och det som bekräftar min tes här gällande gamla och nya sossar är så här. Om jag hade kritiserat gamla sossar för att de inte har gjort tillräckligt mot samhällsproblemen. Om jag hade kritiserat dem för att de låter kriminella springa runt på gator och torg. Då hade de spöat upp mig genom att visa, det här är konkret vad vi har gjort. Men dagens socialdemokrater visar inte, kolla, det här har vi gjort. Här, nu, jag smiskar dig med mitt CV. Mm. Morgan satt i 8 år i den här regeringen. Vad gjorde han? Han tittade på medan de här soporna till polischefer tittade på de kriminella. Det är vad han har gjort, det är hans CV. Och det är därför han inte kan komma med något, alltså, politiskt. Utan då kan han bara komma med de här intränade lätena som han kräker upp om att hat och hot och all kritik mot mig är ett hot mot demokratin.
Men den totala avsaknaden av ryggrad. Mm. Att man så här under årtionden har kritiserat Sverigedemokraterna, fortsätter och kallar dem för fascister och sen bara tar deras politik rakt av. Alltså fräckheten och att man kommer undan med det. Jag har pratat i någon av de här poddarna att helt plötsligt, jag pratade om det sist, det här med åsiktskorridoren, mm. att den börjar rämna. Nej, den har bara ändrat. Ah. Och så vänder sig alla på en femma, bara hopp, ja, nu tycker vi alla så här.
Mm.
Hur fan kommer de undan? Och vad har vi för media i Sverige som inte liksom ifrågasätter saker och ting? Och bara så här, men vänta nu, för 2 månader sedan tyckte du så här.
Mm.
Det är klart att man ska kunna ändra sig. Fan, om man tycker samma sak som man tyckte när man var liksom 25, då har man ju kastat bort liksom... Mm.
Jag har ju ändrat mig
om massor av mitt liv. Liksom.
Exakt, jag har ändrat mig om massor, speciellt gällande invandringen. Alltså, jag var ju helt dum i huvudet för 10 år sedan gällande de frågorna. Och jag står ju väldigt nära Sverigedemokraterna i de frågorna idag. Sen håller jag inte med om andra grejer. Men att jag tror att, precis som du är inne på det här med ryggrad, du håller väl på lite, kör du yoga och sånt eller?
Uh-huh.
Ja. För det är jäkligt praktiskt när du tar en ryggrad om du ska liksom lyckas slukna ut på dig själv. Och det är det Morgan gör. Att han... och sossarna också, att de kör ju det här och
han
de
är politisk yogamästare, ja, det är en bra liknelse.
Precis, alltså. Men han är väldigt, de är gjorda av gummi och det är det som karaktäriserar dem och det är också det som är lite av deras styrka.
Gummi och teflon, ingen kastar på
dem. men så man ska också ge dem att så här, de har 40% av opinionen och det har väl att göra med.
Det är helt sinnessjukt.
Frågan är om det är så sjukt egentligen, alltså så här, visst, en väldigt stor andel i det här landet är ju uppenbarligen beroende av socialdemokratin för sin födokrok. Ja. Och sen har vi flera stycken som i sin senildementa dimma fortfarande tror att det här är socialdemokratin som det var förr, men det är ju, trots att det är motsatsen. Men, vad är alternativet om vi ska vara ärliga? Alltså så här, vad blev det för ändring? Jag sitter i den här YouTube-kanalen.
Alltså det ska man komma ihåg, alltså om man tittar min ex-frus fantastiska farfar. Mm. Alltså han var statare.
Mm.
Alltså du vet, det är fattig Sverige.
Mm.
Och så var han var skarp. Mm. Så han fick plugga då med härskapets son då, för att han var lite strulig. Och han jobbade liksom upp sig, fick jobb på Saab, jobbade upp sig, köpte sommarstuga. Ja, men han kommer aldrig liksom på något sätt, det sossarna gav honom är helt omöjligt att liksom ta bort. Va? Han kommer alltid rösta vid.
Ja, men och det där är lite blandat. Jag menar, min farfar var ju också Henry Hallard, han blev ju talman i Sverige och han tiggde ju som barn. Så det var ju så här, min farfars far, Hjalmar Hallard, han klippte av sig några fingrar i någon plåtsax i någon industri och sen så, och då var det inte direkt några rejäla skyddsnät, så han fick ju gå runt och han var ju fattig liksom. Och det där är ju socialdemokratin. Det där är ju... Det är svårt att förstå hur de lyfter det här landet ur den... Alltså det här mörka, skitiga fattigdomen. Och att det är sån jäkla stolthet i det där. Men det återigen så kommer jag tillbaka till så här... Känner man en kärlek till det där, då borde du fan hata dagens sossar. För de är förrädare.
Exakt.
De är förrädare. Och det är så här... Och jag är inte alls i det här lägret som bara är så här... Men krossa socialismen, buhuhu. Jag tycker det bitvis är lite så här ganska omoget. Jag tycker nämligen tvärtom, det finns stora delar av den socialdemokratiska gulderan är värda att förädla. Mycket kan vi kasta åt helvete, men många vitala delar ska man inte slänga över bord på det sättet som man gör. Men återigen, jag höll på att tappa...
Fortsätt.
Jag höll på att tappa en poäng som var så här att det kanske inte är så konstigt att de har 40%. När, alltså, vad är alternativet? Jag sitter på Riks, som är den här YouTube-kanalen som Sverigedemokraterna ägde nyligen, men som håller på att knappa av nu. Och där jag har ju fått en plattform där jag får svinga vilt även mot Sverigedemokraterna och den här regeringen så. Och jag har ju varit inne på det här flera gånger, att så här, går du ut och lovar sänkt bensinskatt med 10 spänn och så levererar inte du på den lågt hängande frukten. Det är lite som när du tränar karate, kan du inte sparka i Shodan så kommer du inte kanske orka sparka i Yodan. Liksom. Att det är så här, kan du inte plocka de lågt hängande frukterna, hur fan ska du då kunna lösa kriminaliteten och invandringsproblemen, de här komplexa grejerna? Och det där är ju farligt utifrån flera perspektiv. Så här. Och då är det ju inte konstigt. Då kommer det bli så, återigen, att så här, högern tänker att ja, men vi lånar bara makten av sossarna och sen ger vi tillbaka det 2026 och så blir det ingen ändring.
Problemet är också att högern får ofta makten i lågkonjunkturer.
Mm.
Så att det, man får liksom simma mot, man får liksom, det är motvind liksom.
Jo, ja. men fortfarande, transferiatet är en riktig grej. Alltså vi lägger miljarder och miljarder. Alltså, även om det är lågkonjunktur, det är ingen naturlag som säger att vi måste sponsra tandvård för talibaner. Det, vi kan skära ner på biståndsdravel, vi kan lägga ner mer än hälften av alla myndigheter, ännu mer än så. Alltså det finns så mycket post, vi behöver inte röra skattesatsen. Vi kan sänka skatten till och med. Alltså sänk bensinskatt, sänk alla de här onödiga idiotavgifterna. De finns ju bara till för att vi ska finansiera hittepåjobb. Mm. Och högern har ju nu visat att de...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Man har ju inte fått se något av det från dem. Och, det är där, och då är jag ju inne på att det finns ju stort tomrum i svensk politik för en ny politisk kraft. Jag är ju jävligt stressad över att det går så dåligt för Sverige, för jag är så här, hur fan ska jag hinna bygga ett riksparti? Hur ska jag hinna gå, liksom, uppgradera Örebropartiet till att bli en nationell kraft under den här korta tiden? Det är ganska... Men jag tycker mig se att det finns ett väldigt stort politiskt tomrum i det här landet. Och
där har ju Sverigedemokraterna varit väldigt viktiga, måste jag säga. Att de har kommit in och sen så har liksom, de har förstört den goda stämningen som har varit i svensk politik.
Ja,
liksom.
Delvis. Mm. Men de är också, de är inte de där så här vikingarna eller barbarerna som man hade hoppats att de var, som bara kommer in så här, när de andra bjuder på popcorn så svarar man med att typ bajsa i popcornskålen. Att de är inte riktigt så, utan de vill ju sitta med i värmen. Alltså, jag tycker mig se den tendensen i alla fall från SD, att min kritik mot Sverigedemokraterna är att de inte är populister nog. Mm. Våga vara populister, våga vara offensiva. Sen är jag också bara en jävla nobody som sitter här i Örebro kommun och region Örebro län, typ. Så att de vet ju saker som inte jag vet.
Jag tror att du är viktigare än vad du gör ner dig själv. Jag tror att du är en viktig politisk kraft. Och du är ung, du har en jävla energi. Du funkar ju också i det här nya politiska klimatet. Liksom. Du funkar ju på nätet. Liksom. Det är ju där debatten förs. Mm. Du slår hårt. Och du tar inga fångar. Och det gillar jag. Och jag tror många med mig gillar just den inställningen till så här, be om inte ursäkt.
Nej, tack, det uppskattas.
Det är någonstans här att inte folk är mer förbannade. Liksom. Mm. Att man inte liksom, och tittar man nu på vad som håller på att hända i Paris liksom, med allting. Liksom, och så återigen, om du tittar på SVT och det, hur rapporterar de då? Mm. Det är klart att demonstranterna, det är ju för fan upprorsmakare. Det är klart att det var en demonstration från början mot det där polisingripandet, vad det nu var liksom. Och inte riktigt klart. Men det som är nu, det är ju ett upplopp för fan, det är ett uppror mot makten. Det är en revolution för fan. Och det där kommer vi få se hela Europa, tror jag, med förorter. Vi har ju haft det med korangrejen här i Sverige också.
Ja, vi hade korankravaller här i Örebro.
Ja, precis. Så att man inte återigen så här är så här, jag såg det inte komma.
Mm. Men du sa det här med, det är sjukt att folk inte är mer förbannade, men jag tror att, för jag, Örebropartiet är ju som parti, vi kör ju ganska mycket dörrknackningar. Vi står utanför bolaget och jagar in underskrifter för att stoppa superbussar. Och det, så här, det snackas ju mycket och man snappar ju upp mycket. Mm. Och det kommer ju fram väldigt många att prata med en också nu när man har blivit ansikte. Och varje gång Aftonbladet skriver att jag hatar profilen, ju mer populär blir jag hos de här människorna som man har valt att kasta på soptippen och behandla så skit. Så att vilket ju för övrigt är typ varenda hedlig svensk medborgare som man behandlar som skit. Men att folk är mer förbannande än vad som kommer fram i mainstream-debatten. Folk är vansinnigt förbannande. Mm. Alltså i de här fina medelklassområdena med de här vita fasaderna och du vet man står där och grillar sin fläskfilé. Det kokar där. Mm. Det gör det. Och det är det här som är det dubbelsidiga för att vi tänker så här, nej, men svensken är fredsskadad. Nej, jag tror inte att svensken är där. Och det är också det som är lite farligt för att det är som det så kanske det kan explodera.
Jag håller med dig där. Jag tror att problemet där, tror jag, är att alltså när man liksom, ju värre det blir och det blir mer våld, folk känner sig hotade och rädsla, när folk blir rädda och arga. Ilska är bra i viss mån, men rädsla är ofta en jävligt dålig plattform att fatta viktiga beslut. Och fortsätter de här kavallen och det sprider sig och vad nu som kan hända och det kanske blommar upp, det lägger sig och håller på och sådär. Men tar man inte höjd för det här och löser det här, då tror jag kan dyka upp riktigt otäcka politiska krafter, tror jag.
Ja, och jag från alla möjliga håll, men det som är alltså det stora sveket här är någonstans att våldsmonopolet visar, du har väl varit med i en annan gatufight kan jag tänka, och då är det så här.
Jag har till och med varit åtalad för att och starta kavall. Jag har varit frikänd för
det. Du kan det här.
Kungsan 1986.
I det här våldets mekanik, eller gruppvåldets mekanik, så är det väl... Alltså när du ser att shit, fienden är rädd. Motståndaren, han är feg. Det är ju då du... Alltså, och polisen har ju nu i stad efter stad, gång på gång, på grund av de här polischeferna, och kanske på grund av direktiv från de här politikerna som inte bär någon ansvar för någonting, visat asociala element runt om i hela vårt land att det svenska våldsmonopolet, man kan dalta med dem. Man kan leka med dem. De är svaga. Det är så här, det är som att stjäla godis från ett barn.
Också folk som kommer från auktoritära kulturer.
Exakt.
Man är uppfostrad hemifrån, inte som svenskar. Nej. Utan där är det hårda nyper. Liksom. Ja. Och i länder man kommer från är det också hårda nyper. De fattar inte det sättet att det för dem signalerar rädsla. För de signalerar att de har makten. Så att det är återigen att man, dialogpoliser kanske funkar på våra svenska tonårsbarn, men det är svårare med folk som kommer från andra kulturer.
Vi behöver uppdatera vårt rättssystem efter det samhälle som råder nu, inte för 50 år sedan. Men det är ju den signalen man skickar mot de asociala elementen. Alltså, och samtidigt skickar du ju en signal mot de sociala elementen. Jaha, våldsmonopolet kommer inte stå upp för mig.
Nej.
Du kommer få medborgargarden, du kommer få folk börja ta jaktlicens, folk kommer i skytteföreningar. Det kommer hända om man inte skärper till sig. Och det här är ingen raketvetenskap. Det här borde vara lika självklart som att inte slösa sjukvårdspengar på konst. Se till så att du har ett våldsmonopol med lite stake.
Men, och det där, om du tittar på där jag har mina rötter utanför Neapel, liksom, när inte rättsstaten fungerar, när inte våldsmonopolet har våldsmonopol, då dyker det upp helt andra aktörer, det vill säga organiserade brottslighet. Och det där har vi i Sverige, det där är på väg in. Och man bara titta i Botkyrka och allt där, att sakta men säkert så börjar liksom den här organiserade brottsligheten slå sina klor liksom i samhällskroppen. Och i Sverige har vi en annan typ av organiserad brottslighet än Italien. Det är inte beskydda verksamhet och sånt där de sysslar med, utan de sysslar med välfärdsbrott.
Exakt, och det är ju det som hade du tagit hit. Är det Ndranghettan som är i södra?
Ndranghettan är i Kalabrien.
Okej. Okay. Men, ja, men ta hit någon av de där maffiaklanerna typ. De hade ju, precis som du är inne på, de hade ju direkt bara så här: åh, kan man få pengar för att ha en studiecirkel? Nice! Och så kommer du ha typ så här, de rapporterar in dagen efter bara, vi har haft så här, 120 000 studietimmar med hur man kokar en bra bolognese typ. Och så får den så här jävligt mycket pengar. Och så alltså, och det är ju det här som är problemet. Alltså jag tycker i grunden folkbildning, skitbra, alla de här grejerna att så här,
det funkar inte.
Nej, problemet blir när du gifter det här, gifter liksom vår svenska socialdemokratiska Så här, om alla svenskar hade gått in med inställningen att vi ska fuska skiten ur välfärden, då hade den gått sönder. Ja. Välfärden hålls ju inte upp av att Peter Springare står med sin batong och hotar med att slå dig i ansiktet om du fuskar. Utan det är ju vår inre skam. Det är vår internaliserade ideologi som håller ihop vårt system. Mm. Det är ju det här, farsan skulle hjälpa farfar att deklarera någon gång. Och så då sa farsan, du kan ju avdrag på det här. Och jävlar vilken utskällning farsan fick av farfar. Bara, man gör inte så. Det är så här, du vet, det är en moral som är någonstans att... Och det är därför folk inte fuskar. Man gör ju inte så.
Jag tror, om man tittar på det här med moralen, jag tror inte svensken förstår. När man kommer från en kultur där, liksom, där inte staten har fungerat. Mm. Staten är tvärtom en fiende i princip. Exakt. Då har man inte alls, alltså du är inte fostrad i den lojaliteten. Nej. Mot staten. Jag menar, alltså, om du tittar på Syditalien liksom, det finns inte fysiskt beskydd, polisen funkar inte riktigt där, socialt skydd, det är familjen som fixar det, så din lojalitet finns inte alls på samma sätt som svensken, är kanske unik med att det finns en helt annan lojalitet mot staten. I Syditalien är det så här, min familj först, du vet, om någon blir inbrott här, men det löser sig inte. Jag har en polare till exempel som har transporter. Mm. Och han får massa inbrott och allt möjligt. Han vill inte gå till de här jävla maffiasnubbarna. Men så vad fan, du vet, det funkar inte liksom. Mm. Och då till slut så betalar man beskydda pengar till dem där. Och då har du inga inbrott, för att vad de gör, det är att de korsfäster de här knarkarna liksom. Så ingen kommer sno något där, va? Mm. Så att vi kommer, den utvecklingen kommer komma till Sverige också, sakta men säkert. Och det känns ju nu som att helt plötsligt de här, ju mer man pratar om de här läskiga liksom, klanerna och allt sånt där, desto mer sprider också rädsla. Man hör ju socialsekreterare som inte vågar och sånt. Och det är första så här varningssignalen på att det här kan leda till mycket, mycket allvarligt.
Men precis som du, exakt det här med att vi är ganska unika i Sverige och i Norden eller Skandinavien, att vi har en väldigt hög tillit till vår stat. Och det föregår ju till och med socialdemokratin, så här, att vi har en stark statsmakt som centraliseras väldigt tidigt. Så här. Men om du så här krockar i södra Italien, eller om vi ska ta Afghanistan eller Somalia som är ännu mer anarki. Alltså om du då står och bara så här, vänta på att staten ska komma och lösa. Alltså klanerna får ju göra upp. Och det är ju logik som man tar med sig då naturligtvis. Vi är ju produkter av vår omgivning. Och copy-pastar du människor från en annan miljö och trycker in dem i den svenska miljön, och då helt plötsligt så blir det socialdemokratiska, den här klassiska välfärdsstaten med massa bidrag och du kan få pengar för din så här, replokal och allting. Det blir en jävla giftcocktail ihop med klankultur från Mellanöstern. Nu sparkar vi in en öppen dörr som man sparkar in varje dag numera, men det händer ju ingenting. Och grejen är den att gällande det här med klaner och så här, svenska staten har fortfarande en brutal potential. Det som fattas är politiker som trycker på knappen. Alltså du kan inom loppet
kör alla fucking register, va.
Ja,
liksom, att det inte ens finns en liksom så här, du ska ju fan inte kunna ha bidrag om du har bidrag. Alltså det är helt sinnessjukt. Nej, vi kan inte göra. Men så här, vi är slut med det nu, för att vi måste på något sätt, det här måste, det är ju inte i sin linda längre, utan det har ju gått väldigt långt på vissa ställen, va.
Och där du behöver göra, om jag hade makt, då så här, bara att tänka om hur man ska prata om problemen är ju ett för stort steg för de etablerade politikerna. Men det vi behöver prata om är att svenska staten måste bli jävligt våldsam. Det är svart på vitt, svenska staten måste bli jävligt våldsam. Och de här kriminella elementen, man måste visa stenhårt att så här, svenska staten muckar inte med den. Vi skickar in militär, vi skickar in poliser, och när vi skickar in poliser, då skickar vi in de som tänker som gamla gardet. Inte de som är tränade i genusideologi och lågaffektivt bemötande och hur man går ner på knä framför folk på bästa sätt, utan då skickar vi in tunga kavalleriet samtidigt som man filmar det här livesänder på SVT, statuerar exempel. Var brutal, och den politiker som är där först, den kommer sitta länge.
Du ska veta att alltså, när jag var ungdomsligist, många av de här batongligan, de här tuffa citypoliserna, de var rätt hårda. Jag har ju, de sen när jag varit äldre så jag tränade kickboxing med dem och så här. Det var ju rätt då stora, rätt tuffa snubbar. Men de var rätt fair. Alltså det var så här, du vet, man kunde få rätt mycket stryk så där, liksom, om du tjafsade emot. Men sen gav det liksom, de var rätt, det fanns en moral, det fanns liksom en tuffhet, det fanns en så här, du vet, du kände ju direkt så här, man tjafsade liksom inte. Och det kan man också säga, om du tittar i Italien på deras, de här riktigt tuffa karbinjerna då. Du vet, du tittar på dem och säger så här, men jag ska nog inte.
Nej, men vi har ju tappat det där. Och kanske om en fin anledning så tappar vi det, för man behövde inte vara brutal. Det hade varit konstigt om vi hade en polisbrutalitet på 70-talet kanske. Nu hade vi väl det i viss utsträckning, men att idag behöver vi ha det. Svenska staten måste vara brutal, för om svenska staten väljer att göra walkover, det är precis som du säger, då kommer några andra fylla upp tomrummet. Då kommer vi istället för våldsmonopol så kommer vi ha en fri marknad av fast, olika aktörer.
Fast du vet att våldet minskar.
Ja, det sägs det. Ja. Men
du vet varför gör det?
Alltså alla de där, du vet, så här, statistikdiskussioner och sånt där, det är ganska ointressant för mig. Det räcker med att bara titta på.
Nej, men du vet varför. Ja. Du vet, statistik är den vetenskap som säger det, att om du står ena foten i en isink och den andra på en steket platta, då är det ljummet liksom.
Ja, det är den perfekta temperaturen.
Det är den perfekta temperaturen, bara det att du kommer bränna foten. Men grejen är så här, vad som har hänt är att så här, tonåringarna, svenska tonåringarna, de har slutat supa, de dricker inte lika mycket, de dejtar på nätet, de går inte ut lika mycket. Vilket gör att de är mindre fulla, de slåss mindre ut på krogen. Bråk hemma har gått ner. Utan det som ökar är ju den här samhällshotande våldet. Va? Som är liksom off the roof. Alltså, det finns inget jämförbart land. Va? Och så håller politiker på så här, titta, våldet minskar.
Mm.
Alltså, hur fan? Folk måste ju veta själv att de ljuger, för fan.
Och
folk som säger det är ju ansvariga för att folk dör, för fan.
Ja, absolut. Det är exakt så det här. Mm. När du rider ut för att gjuta olja på vågorna, när du ska vara den här jävla idiotapoleten, då får du blod på dina händer. Du är ju medskyldig till det som sker någonstans. Och man ska också komma ihåg att det här är ett läge då ekonomin inte har kraschat helt och hållet. Det här är ett läge då räntorna inte är på 7-8%. Det här är ett läge där, alltså, det är sån perfekt jäkla krutdurk vi har bäddat i det här landet. Och vi behöver politiker som, tror jag, men vi behöver politiker som smutsar ner händerna. Du får inget gjort om du står vid sidan av och rynkar på näsan, men merparten av dagens politiker kommer göra det. Och det sjuka är att många politiker kommer lyssna på det här samtalet mellan dig och mig, och så kommer de instinktivt hålla med, men de kommer inte göra ett jävla skit.
Nej, men och sen ska man ju komma ihåg att jag tränar ju fortfarande rätt mycket kampsport och sparar. Jag sitter ju mycket i omklädningsrummet med de här förortskillarna så här. Alltså, det finns också en bitterhet där ute som jag också förstår, liksom det här åsidosättandet, liksom. Det finns en sån revanschlust mot samhället och, som är byggd hemifrån, liksom. Och det är det här att det är så otroligt svårt att komma in i det svenska samhället, att få jobb, det är svårt.
Ja, fast det är nog både och där, alltså, för att
både och, men så här, det finns en ilska där också liksom, som man måste också förstå.
Men jag har också tänkt i de där banorna, så alltså, men Sverige, och jag landar i slutsatsen att jag orkar inte så här. Sverige har gjort tillräckligt så här. Vi har betalat tillräckligt. Så här, de här personerna, de ska komma och äta ur vår jävla hand. Och sen om de säger jag är ett offer, bara dra åt helvete.
Jag håller med dig i den grejen. Men man måste också så här, lite så här, att du sitter ute i den här förorten. Mm. Du har blivit pumpad med det här. Du är ett offer. Du vet, staten, miljardärerna och så här. Du vet, en del människor är inte tillräckligt vakna för att se liksom strukturerna som har gjort att man sitter där.
Nej.
Förstår du?
Du
måste förstå deras känsla också för att förstå det stora samhällsproblemet. Ja. Jag säger inte att de har rätt.
Nej.
Men jag säger så här, det här är många som och så här, lite så här, ja, men du vet, och jag tror att många med invandrarbakgrund, precis som jag, så här, känner lite så att du känner alltid lite när man idrottar, lite så att du är inte svensk.
Mm-hmm.
Och det blir lite svårare med allting så här.
Och sen, du vet, när man senast jag var i Vivalla, det var min något, eller senast, det var, för ett tag sedan jag var i Vivalla, och så körde vi någon kampanj, delade ut något, och så snackade med några, och snackade med någon kille så här, och så säger han typ att, men prata inte med dem där borta för att de är import. Att det är så här, då, alltså, du känner det inte som svensk istället att du stöter på den som precis kom. Alltså nej, det är så nej, många nej. Lager så här. Ja, ja, ja. Alltså det är så jävla många lager. Men sen är det också
det är otroligt svårt. Och folk pratar om invandrare. Ja. Det är jätteskillnad på en syrian eller en syrier liksom, det är liksom, de är kristna, de är alltså, det går inte att blunta ihop dem.
Jag träffar en,
ni har en jävligt bra boxningsklubb för övrigt i Örebro.
Aha, okej. Okay, är det de som tränar de här som var i Koran? De körde ju MMA, några av dem där. Det var ju några MMA-fighters som...
Ja, men... jag vet faktiskt inte.
Men, jag träffade ju en somalier nere i Somaliland som började prata med mig helt plötsligt. Jag bara så här, jävlig idiot, ser du inte att jag inte kan somaliska? Tänkte jag så här. Och sen efter ett tag så bara, oh shit, det är ju så här superbred gröt i malmöitiska. Inte ett uns av brytning. Och han hade ju kommit till Sverige innan diktaturens fall. Då... det fortfarande fanns en skolgång i Somalia innan inbördeskriget och helvetet brakade loss. Och han sa ju där, bara, jämför mig med de som kommer från Somalia idag. Alltså skillnaden är ju, det är ett universum däremellan, men man länkar ihop det. Men gällande det här med, vad ska man säga, den här attityden, det är så att det odlas en svenskfientlig attityd i väldigt många områden. Aha. Och jag tycker man ska börja betrakta de här områdena som någon form av semikolonier. Alltså det här är ett annat land. Det är ett annat samhälle. Och i vissa fall så är det personer som kanske har en strävan av att bli en del av samhället. Men i många fall så är det rent destruktiva element som har en kolonial attityd gentemot Sverige och svenskarna. De ska leva på
absolut,
vårt land.
De finns med. Jag skulle säga, jag är ute där en del. Liksom, okay. En boxning och så. De är fortfarande inte majoritet, kan jag säga.
Hur vet du det?
Ja, det är en bra fråga. Men av vad folk man träffar, jag har inte gjort någon statistisk undersökning. Men det finns liksom alla varianter på det här. Folk som är jävligt besvikna, folk som, och du ska veta att rätt många av de här ute i förorten, de är jävligt kritiska på till, du vet, de som har kommit, folk som har kommit tidigare. Ja. Om du tittar, juggar, italienare. Ja. De är ju super, liksom alltså... det är helvete. Vad fan, du vet, som när farsan kom, vad fan, du var ingen SFI-kurs. Liksom. Nej. Du kom en lördag, måndag började jobba.
Men sen är det också sån jäkla...
Farsan galvaniserade verktyg. Han doppade det i frätande syra. Då skickar de ner någon från kontoret och som pratade utländska. Han pratade tyska. Och så visade han för farsan så här. Nej. Ja. Han bara så här. Nej.
Ja.
Farsan bara, kör. Så att de är ju liksom, det är också så här, det är inte samma grupp.
Nej.
Det är inte så här, det är skillnad, men nu... syrianer i kristna, väldigt framgångsrika företagare inom restaurangbranschen. Så att,
men det här är också sparken in en öppen dörr.
Mycket mer komplicerat.
Jo, men det här är också att sparka in en för det här är, tyvärr så fastnar man ju ofta i det här, man ska göra de här brasklapparna typ. Bara så här, jag om någon vet att när man kampanjar där det bor syrianer typ, så kommer de ut och bara så här, vi måste utrota muslimerna. Jag bara, nej, alltså, jag driver inte den frågan tyvärr. Okej, fan då, men det finns en plats de aldrig tar och det är Södertälje, bara så du vet. Så här. Alltså, att det är en annan, och de hatar ju varann, många av de här grupperna. Ja. Och sen är det en jävla skillnad på, om du fostrad i liksom Marshall Titos arbetarrepublik Jugoslavien och du kommer till sossarnas 60- eller 70-tal. Ja, det är klart, det är bara, ställ dig vid löpande bandet, det funkar. Men är du en analfabetisk fembarnsmamma från somalisk öken, du kommer ha svårare att integreras i ekonomin. Och alla de här, men jag tror att vi ligger fortfarande efter i vår diagnos över de här problemen. Och det är också det som gör att våra åtgärder ligger ännu mer efter.
Nej, men det är som du säger, man har skapat åtgärderna för de som vill vara del i samhället, de som men det här funkar och de är, men sen så finns det en allt för stor grupp som är så här, fuck it, Ge mig pengar. Jag behöver inte liksom.
Ja.
Men jag såg någon intervju med någon somalisk kvinna som hade 10 barn. Liksom.
Mm.
Hon, vad jag förstod så vad hon fattade det där. Hon gjorde ju sitt jobb. Hon födde ju massa barn.
Mm.
För hon fick ju pengar av det. Liksom. Det var liksom inget konstigt med det, va?
Och då får man ju gå in.
Då har man ju sällt den signalen från samhället, va?
Och att strypa transaktioner, det är gjort med ett pennstreck. Som politiker.
Mm. Mm.
Och nu har vi en regering som, och nu kommer jag få emot mig så, nej men vadå, vi måste utreda grejer. Nej, sparka utredarna, de kostar pengar, vi får något gjort istället.
Mm.
Och vi har inte råd att vänta, vi behöver nästan någon form av simmer.
Men hur funkar det där, du som är lite mer insatt i det? Om du, det här, man måste utreda först.
Alltså
hur är det rent juridiskt?
Jag börjar med att kasta in brasklapparna. Jag sitter inte i riksdagen. Men,
men du är mer...
Så här,
du är mer bevandrad.
Om du kan trycka igenom afghanamnestin på en pisskvart.
Ja.
Så kan du ju... Och när det gäller transaktioner och såna här grejer. Alltså, ja, det är väl in och skriva om lite lagar och skit. Och sen så ändrar du en budget typ. Mm. Men i grund och botten, man ska inte stirra sig blind på de här byråkratiska... på Temkin-kulisserna eller distraktionerna som politiker gärna ställer upp. Samma det här snacket om tjänstemannansvar. Ja, visst, det hade varit jättebra med tjänstemannansvar, men det är ju inte det som är den springande punkten. Problemet är ju att vi inte har ett politikeransvar. Vi har världens möjligheter idag att sparka tjänstemän hejvilt. Problemet är att och då funkar ju det som ett alibi för sopiga politiker, för de kan säga så här: ah, sorry, det gick dåligt här, vi utförsäkrar halva Sverige som hade cancer, men om vi bara hade haft tjänstemannansvar, då hade det här inte hänt, istället för att de ska liksom klä skott för det. Mm. Så att det behövs ju både tjänstemannansvar och politikeransvar.
Men politikeransvaret avgör, det är också det här att vi valde det. Men problemet är att det är 4%-spärren, du har alla de här bidragen till partierna. Det är det som gör att en svensk demokrati, plus att vi har då media som ska då kontrollera och som gör ett... Alltså, uruselt jobb, liksom, konstant med att liksom spegla de dåliga beslut som politiker har fattat, att man inte liksom sätter finger på. Det här är du som har gjort det här. Liksom.
Men det är ju för att medierna är ju inte... Det är, så man kan tro att medial bevakning sker att journalisterna sitter på redaktionen en tisdag och sen bara, nu ska vi rulla en tärning och så ska vi ha en tabell och så ska vi se vad vi slumpmässigt ska rapportera om idag. Och så rullar de tärning. Det är ju inte en slump där de rapporterar om, utan det finns ju en tanke bakom. Och det man inte ska sticka under stolen med, det är ju att de politiska partierna har ju direkt kontroll över media. Och nu kommer ju mediala aktörer skrika hejvilt. Nej, så är det inte. Vi är jättefristående. Och bara så här, nej, det är de inte. Den här kontrollen, den utövas på flera sätt. Dels är den finansiell. Att det kan vara att LO via någonting äger delar av Aftonbladet. Det kan också vara att man har sitt folk på insidan. Det här är vår guy på den här tidningen. Vi ringer till den här personen. Du bygger upp den här typen av relationer. Det kan också titta på ofta lokalt i kommunerna, att de som har jobbat som poolsec för partierna, de har tidigare varit journalister, eller tvärtom, att de går mellan de här.
Men det jag jobbar inom media, liksom, jag vet ju själv. Alltså, jag, om jag sa vad jag stod politiskt back in the days, det får bara...
Ja.
Alltså, du vet, folk är ju så långt åt vänster.
Och den där aspekten...
Och det är återigen ingen undersökning jag kan... Men det är vad jag upplevt.
Ja, och den aspekten är ju... Det är ju en till aspekt av den här kontrollen som är sympati och lojalitet, typ.
Ja, precis. Och även i liksom nöjesbranschen, att det påverkar ju liksom... Om du har en stor grupp människor som har en värdegrund som kanske inte är som alla andra svenskars. Och sen så konstant så liksom reproduceras det hela tiden under underhållning. Det blir ju moraliskt. Det finns ju en anledning till att liksom, kommunisterna, nazisterna, nu ska man ju inte jämföra nazister så, men att de vill kontrollera media, de vill kontrollera konsten, för att det sätter någonstans liksom tonläget för hur folk uppfattar sitt land.
Men vet du vad? Det är inte bara kommunister och nazister som har gjort det. Alla framgångsrika, och nu säger jag att det här är på något sätt positivt, så här, alla exempel från de här ideologierna, men alla politiska rörelser genom historien som har varit framgångsrika har ju opererat utifrån ett dubbelmaktstänkande. Det vill säga att du betraktar ju inte staten som neutral, utan du betraktar ju staten som ett uttryck för någon form av ja, men härskande intresse. Mm. Och du förstår att så här, för att du ska kunna kontra den här mediala makten, då behöver du bygga en egen. Mm. Och det är precis det man behöver göra idag. Alltså om den här mediala makten vill insistera på att spela med rena politiska laget, ja, men då får man bygga en ny medial makt.
Precis, redan Julius Caesar förstod politisk påverkan, ja. Liksom, marknadsföring.
Ja, och det är en del av politiken att det ser ut så. Men det man måste etablera då är ju bara hela tiden att trumma in det faktum att media är inte objektiva idag. Media är superpartiska, de skyddar den rådande politiska eliten och de är således en del av problemet. Och alla journalister som har ett problem att vara en del av problemet kan sluta vara på den tidningen. Eller så kan de skaffa lite jävla ryggrad och bollar och försöka utav lite civilkurage och kanske bara vara lite mer objektiv i sin bevakning.
Ja, men så här, hela medlemskapet har ju målat. Alltså, vi behöver inte tidningen. Det finns ju liksom...
Nej,
ja. Och det är ju rätt spännande då att om man tittar, de säger högern är så duktiga, de är så starka på nätet. Ja, det är för att man har varit tvungen att bli det.
Mm.
För att du skjuter ju mot liksom 10 miljarder som ges liksom till Sveriges Television. Och, mm. liksom,
och du vet, jag jobbade ju på Nyheter idag, om du med Chang.
Ja.
Chang Frick. Så, och det var ju typ under perioder där, då var det ju bara jag och han. Och det var typ så här, lönen, det var typ 10 000 i månaden. Jag satt vid mitt skrivbord hemifrån och vi konkurrerade. Alltså, det är ju klart att vi inte kunde ha exakt samma så här, utdelning av artiklar. Så. Mm. Men det är ju inte, alltså, man slår ganska hårt över sin nivå. Alltså, det är far efter den.
Above your weight.
Det är så det heter, Precis. Och det här är också ett hot mot media som klass, mot journalister som klass. Alternativmedia är inte bara en kontrasterande världsbild så, eller kontrasterande bevakning, utan det är också, om vi ska prata Marx terminologi, det här är produktivkrafternas utveckling. I takt med att alla har en dator så kan ju du kan ju slå sönder de här skråväsendena. Mm. Du kan ju revolutionera sättet du bedriver medial verksamhet på. Mm. Och vi behöver ju mycket fler alternativ. Jag tycker alternativmedia har blivit ganska sömnigt idag. Man behöver lägga i en växel här. Mm. Och det som den etablerade medien och den etablerade eliten hela tiden vill göra då, det är att de vill ju ställa upp de här, pinka in sina revir. De vill ju ställa upp
och sätta massa regler.
Exakt.
Man ska kontrollera.
Precis.
Och så här. Men så här, vi har, alltså, du ska inte hålla på med massa jävla lagstiftning om, speciellt för nätet. Vi har lagstiftning när det gäller hot, hat och allt sånt. Det finns lagstiftning.
Mm.
Det där är bara att de försöker liksom, de försöker lägga upp en rökridå för att känner att makten är hotad.
Ja, de vill använda den juridiska dubbelmakten för att skydda den mediala dubbelmakten.
Precis.
Och det är ju,
för att de inte är tillräckligt duktiga. För att om du sitter, alltså du ideologiskt hamnar då på SVT eller så här, på något sätt. Inte för att du är duktig, det är för att du på något sätt känner folk och liksom på det sättet. Du har kontakter och det har manövrerat in dig till att få en väldigt, väldigt fin position med väldigt, väldigt hög lön.
Men nu
räcker det med att ha en mobiltelefon för att få ett politiskt genomslag, va?
Men
och det är ett hot, va?
Ja, och i det här så finns det också någonting som jag har stört mig på, tänkt en rätt länge på, och det är det här med att hur det mediala och det kommunikativa har blivit den nya politiken, typ för man, alltså, vissa kanske som lyssnar på det här, de kanske säger typ, eller tänker typ, men vad fan ska de göra då? Och det de ska göra, alltså man skulle jämföra med gamla politiker, då hade man inte Tage Erlander och den skolan var inte så här, åh nej, jag ska göra ett så bra medieframträdare som möjligt och så bibehåller vi makt. Utan de tänkte ju, vi ska göra reformer som gynnar människor i deras vardag. Och då stärks partiets makt. Så att idag, det är främmande tanke för alla partier idag att tänka, vi ska införa avgiftsfri tandvård för alla svenskar. Det är främmande tanke. För att de tänker, nej, det är inte så vi vinner makt. Vi vinner makt genom att Magda tar på sig sin finaste klänning och kommer till partiledardebatten och säger de bästaste orden som hennes PR-konsulter har kommit på. Och det har blivit kommunikatörernas och alltså ytans arena. Det är inte längre reformernas politik. Det är inte längre politiska reformer som stöds.
Men ingen, om du bara så här, om du tänker efter så här, vilket parti pratar om vad händer om 10-20 år? Det finns inga politiska visioner. Alltså, vad ska Sverige vara för land? Ja. Men liksom, vad liksom självkörande bilar, AI, liksom, vad, det finns ju massvis liksom, en gång i tiden fanns det liksom Sverige fanns en sån här framåtanda som jag pratade om förut i podden. Det fanns en sån här stolthet över svensk. Jag tycker att när jag var typ nästan mobbad, men du vet, man lekte, du är ju för ung för det, men man hade så här plastsoldater.
Ja, men vi hade sånt också som man kunde skjuta på med luftgevär också.
Ja, just det. Ja. Är det sant? Nej, du är inte så gammal ändå. Och så lekte man i sandlådan med dem. Och då fick jag vara i Italien. Ja. Och de andra var Sverige. Ja. Och jag fick alltid stryk då. Och då var det alltid man var alltid så här. Men jag älskade det självförtroendet. För svenskarna då var så här. Exakt. Så här, med Viggen. Man var så här. Vi är med i NATO. Men vi har Viggen.
Ja, men det skulle vara så.
Det är sånt jävla bra självförtroende. Mm. Och i praktiken så hade ju Sverige inte en chans. Men det var ändå sån stolthet över att det lilla skitlandet långt utåt norr bygger sitt eget fucking stridsflygplan. Tänk, vilka är det andra länder som gör det? Nej, det är liksom Frankrike, det är Amerika, det är stormakterna och lilla Sverige.
Och det där är ju en heroism. Det är en hjältesträv. Och det där ska vi hitta tillbaka till. Vi ska inte vara det här landet som ber om ursäkt för oss själva. Nej, vi ska ha storkuksaura.
Exakt! Tack!
Och det är det där man måste ha. Men då behöver man...
Nej, men man ska vara stolt över... Du vet, man skäms över Gustav II Adolf. Du vet, så här, stormakt... du vet, så här. Fan, lilla skitsverige erövrade över hela världen. Ja, vi dödade jättemycket människor. Men det gjorde för fan alla andra också. Ja. Det var så man vann makt på den tiden.
Ja, det är så.
Men alltså... den stoltheten måste vi få tillbaka. Idag är ju liksom att det som lyfts fram inom media, det är ju någon som liksom så här, men jag
steriliserar sig för klimatet typ.
Ja,
det hjälpte.
Man har limmat fast sin tunga på motorvägen på Essingeleden i Stockholm. Åh, vilken hjälte. Och så jämför man det liksom. Hjältar för mig, det var de som stormade Normandis stränder liksom. Förstår du? Det var hjältar. Jag har släktingar som har slagits i italienska motståndsrörelser. Min farfar vägrade att slåss för fascisterna. Han flydde upp i bergen med risk för sitt liv.
Är det inte så Bella Ciao går att de är väl uppe i bergen i lyrics?
Den är fantastisk. Alltså, den är så vacker.
Det är väl någon sån här partisan i begraven bland bergen eller vad är det?
Bella Ciao partigiano portami via, partisanerna tar mig med. Och sen Bella Ciao, han sjunger till sin tjej då. Nu går jag för att dö. Quando muori, när jag dör så vill jag att du begraver mig under en vacker, uppe i bergen under en vacker blomma. För en dag kommer folk passera blomman och säga där är frihetens blomma.
Ja, det är fint.
Det är stort.
Ja.
Du vet, Italien hade, jag tror att det var, de hade 500 000 döda i andra världskriget. Jag tror 95 000 av dem var partisaner. Mm. Hela norra Italien befriades själva. Det var ju vänstergrilla och katolsk grilla faktiskt också. Mm.
Ja, det var ju kommunister.
Ja, min gudfar slogs i partisanerna.
Men du var inne på det här med framförhållning och Gustav. Är det din podd jag har hört, jag tror jag har sagt det själv också någon gång, men du vet så här, krigarkungarna för 500 år sedan, de var ju så här bara, men i framtiden vi ska spöa på dansken typ om 500 år, då behöver vi kunna bygga krigsskepp. Så då måste vi plantera ekar nu. Så jättemånga ekskogar i Sverige är så planterade, typ Gustav Vasa, Gustav II Adolf. Och där snackar vi framförhållning. Dagens framförhållning hos dagens politiker är typ så här. Ja, max en mandatperiod, sen vecklar jag ut min fallskärm och så glider jag uppåt i karriärstegen till det här konsultbolaget. Så kan jag sälja värdelösa IT-lösningar till mina nya, eller till mina liksom, efterträdare på politikerposten.
Nu börjar jag minnas hjärncancer, för nu kommer jag att tänka på den här debatten om politikerlönerna.
Ja, ja.
Alltså, med vänstern inte emot att höja lönen.
Ja, det är inte det är faktiskt fallskärmen det handlar om.
Ja,
där.
Just det, så var det. Och det, titta på det. Herregud, alltså.
men grejen är, de kommer ju undan med det. Sen kommer media göra en artikel där hon, det vänsterpartiet, kan komma till tals och bara, ja, vi är verkligen mot politiska fallskärmar. Och där skulle ju någon form av journalist med synaps säga, varför rustar ni för att behålla dem då? Men den frågan kommer inte. Och det är så media funkar i Sverige. Och ett första steg är bara att vi kollektivt erkänner att så här, man kan inte lita på de här journalisterna. Det är dags att bränna all deras legitimitet. De måste få börja jobba igen för att man ska kunna lita på dem.
Precis, och vi pratade om det förra gången, jag och Jannik i podden här med du säger planera för 500 år. Men svensk infrastruktur är enormt eftersatt. Du vet, ledningar, allt. Jag menar, hela det här med energikrisen nu, att du har alltså, hela elsystemet är liksom underdimensionerat. Plus att man har lyckats lägga ner, alltså bara en sån grej, man lägger ner 6 kärnkraftverk utan att ha ett alternativ. Kärnkraft är livsfarligt om man nu tycker det, vilket det inte är. Vindkraft dödar mer folk. Ja. Titta nu bara kärnkraft och lyckorna, ingen har dött, va? Stänger man ner det här, då måste man ha ett alternativ innan man... Okej, det här är farligt, men vi skaffar tillräckligt mycket då något som funkar, som inte finns.
Och grejen är att det här med kärnkraften, det stora brottet är ju inte när de lägger ner, utan det stora brottet är ju flera år innan när de väljer att inte bygga nya reaktorer. Och det var det här, och återigen, jämför dagens sossar med de gamla, eller vi kan skita i sossarna, jämför dagens politiker med de gamla. De hade mer av den här Gustav Vasa-auran, att de tänkte, nej men vi är ju här... Så här, vi lånar vårt förtroendeuppdrag för att vi ska göra det bättre för våra barn. Våra kommande generationer, de ska föra den här nationen vidare. Vi ska inte stanna vid Viggen, vi ska inte stanna vid Gripen. Vi ska ut i rymden. Alltså det fanns någonting där, en tanke. Och den här heroiska strävan kommer ju vara intimt kopplad med att du inte... Ja, men inte beter dig korrupt på det sättet som man har gjort idag med vårt underhåll. För jag skulle säga så här... Jag har jobbat i Västafrika med politik. Jag har varit en liten snabb tripp ner i Somalien och sådär. Där finns det en annan typ, i alla fall i Västafrika framförallt, så finns det en annan typ av korruption som är väldigt öppen. Du mutar polisen vid vägspärren och så här. Korruptionen i Sverige, den är sofistikerad. Den är avancerad. Det är ett avancerat korruptionsupplägg. Och när vi tar pengar från det som ska gå till underhåll av våra vattenrör, här i Örebro till exempel, vi har ett, precis som i alla kommuner, så har vi en enorm underhållsskuld. Så att rören läcker hela tiden. Och ju mer vi väntar med att lösa det här, desto dyrare blir det. Samtidigt så vill kommunen investera i att bygga en... Man har påbörjat det här projektet nu. Man ska bygga en tunnel från norra Vättern hela vägen genom Närke upp till Örebro med nytt vatten. Och så har man fått för sig att Svartån, som vi har hämtat vatten från i alla jävla år, att det helt plötsligt är livsfarligt. Typ. Men det är inte det. Så att samtidigt som man inte då fixar sina rör, fixar det här mest akuta, det närmaste underhållet, så ska man då investera i ett rekordmiljardprojekt. Och samma tendens hittar du så här, så att den enkla förklaringen till varför vi inte har rustat upp järnvägen, till varför vi inte har rustat upp vägnätet, ja, det är ju korruption. Och då skulle folk säga, vad då korruption? Ja, vi har ju lagt pengar på alla de här andra hittepåkonsulterna. Så här, var går egentligen gränsen för när det klassintresset tangerar korruption?
Titta på alla de här toppolitikerna i Stockholm, sossarna. Ja. De bor ju i de paradvåningar, du vet, som du vet. Jag menar, titta. Jag menar, en paradvåning i Stockholm, den kan vara värd 20 miljoner för fan. Där sitter många av de här gamla sossepamparna idag och fått liksom av då arbetarrörelsen.
Ja, men precis. Och ja, det är en jävla sov. Det är jävla skit, är det?
En jävla skit! Ja, hur löser vi det här då? Om vi ska börja avsluta det här?
Ja, vi får rösta på Örebropartiet. Det är väl det krassa svaret. Helt ärligt, för att säga, ja, men visst, jag lägger väl min röst var fjärde år på det minst sämsta alternativet. Man kan väl, jag tror jag har berättat vad jag röstade på i senaste valet. Men så här, att det är... Men det räcker ju uppenbarligen inte. Alltså, vi behöver ju ny politisk kraft. Och kom inte och vifta med medborgerlig samling här nu. För då kommer inte räcka till, Paolo. Alltså det,
fast jag älskar medborgerlig samling. Jag tycker de har så jävla rätt.
I många frågor så har de det, men du måste ha mer än bara... Så här,
plus att de här avslöjarna nu, vi var ju med de här, det var ju medborgerlig samling som vi aldrig fick någon cred för. Mm. Med alla de här studiecirklarna och läxhjälpen och det, som visade sig vara... exakt lura svensk välfärd på pengar. Det var medborgerlig samling. Jag tror på att det är en jävligt bra kraft.
Det finns kanske en potential hos vissa där. Men det som, för jag har ju fått många av varit på, gå med typ. Mm. Jag bara, fast det är inte riktigt, jag tror att vi behöver mer barbar parti. Alltså ett parti som vågar vara en pöbelfront. Alltså. Som vågar
du har en poäng i det. Att det behövs, alltså det är lite, alltså det finns i, de är ju väldigt kapabla och duktiga och ingenjörer. Och,
men det räcker inte.
Alltså, men du behöver men det handlar också om en mognande parti och förstå vad som funkar.
Så. Ja, alltså det handlar om är väl om man ska göra en fighting-referens.
Ja, men och ska man säga, men Alexander Bard är ju en riktig ångvält liksom.
Jag gillar Bard också. Jag hade han hos Riks så satt och tjata lite, men det räcker inte att bara ha Bard i din Warhammer-armé. Du behöver ha lite mer också. Men om jag ska dra en fighting-referens, sitter jag här och typ ramlar ihop på mig själv. Men så här, det är precis det som är min poäng, att du kan vara teoretiskt jätteduktig. Och så, kolla, han gör den där tekniken perfekt. Han gör sin blockering exakt precis som det står i boken från den här japanska stormästaren hur du ska göra. Men när du går in i ringen, det spelar ingen roll om hur jävla nördig du är. Du ska kunna slåss. Och det gäller politik också. Du behöver ha du behöver ha en attityd från början i ditt politiska projekt.
Du har helt rätt.
Löp linan ut. Och det finns inte idag.
Det är världens bästa citat för övrigt när det gäller fighting. Det är Mike Tyson. Everybody's got a plan until they get hit.
Ja, precis. Och därmed inte sagt att, så här, att medborgerlig samling har en vettig inställning i vissa frågor, men så här, det har Sverigedemokraterna också. Vad hänt därifrån då? Ja, Moderaterna också. Sossarna har också en vettig inställning i vissa frågor. Nu är ju sossarnas politik bara så här, en spegelbild av det som går bra för tillfället, men så att vi behöver förändra någonting i grunden. Vi behöver i princip någon form av revolutionär politisk kraft, och det där är ju väldigt så här infekterat att säga, men alltså en politisk kraft som menar allvar med representativ demokrati, om man säger så.
Nej, men jag håller i viss mån med.
Och då i viss mån? Vad är det här?
Nej, men jag håller med. Nej, men du har förlåt, jag tränar karate. Det behövs mer balls i alltså mindre hjärna måste, alltså du har en poäng där, mindre hjärna och mer balls. Jag tror just det här att den här, alltså man är så jävla rädd för liksom den här medelklass Södermalmsgänget och titta, och han sa det och han sa det, så här man måste så här. Och så sitter folk hemma, det vet ju jag, men jag har varit i bråk med de här feministbråken jag har varit med om, som har varit jävligt, liksom, som ligger på nätet nu med P3. Som jag vet att det är många så här arbetarkillar som bara så här, äntligen.
Ja.
Mer sånt i politiken. Mm. Alltså, säg ifrån för fan. Mm. Du får starta revolutionen.
Ja, jag håller på. Den börjar ju i Örebro. Mm. Det är så det står skrivet i stjärnorna.
The revolution will not be televised.
Nej, eller så blir det inte. The license från kommunfullmäktige i Örebro kommun.
Nej, men jag tack för att du var med, Marcus.
Och
jag rekommenderar alla att gå in och titta. Men jag vill bara så här, disclaimer att ni kan få hjärncancer. men de är ju rätt underhållande. För fan, det är ju riktigt. Och sen så man blir så här evigt tacksam att det är inte jag som står i talarstolen där, utan det är Marcus. Och jag måste säga på riktigt, jag tycker att du, även fast folk anklagar dig för att bli helt bananas, jag tycker att det ändå ser rätt sansat. Jag skulle börja tugga i talarstolen.
Det är så kul att du säger det, för att det är jäkligt många primärt knegarmän som säger liksom, alltså jag tycker ju du för det lite konstigt i kommunfullmäktige. Ja, vad tänker du då? Så tänker man så här, nu kommer någon säga så här, ja du säger att de är dumma i huvudet typ. Då säger de här, alltså jag hade ju nitat dem jävlar, jag hade ju inte klarat av att stå där, för fan, jävla miffo, jag hade flygit på dem liksom. Bara, ja.
Men så här, jag tar alla ni som hör det, gå in och titta på det. Vilken ska googla på?
Jag sök på Marcus Allard kommunfullmäktige.
Ja, gör det. Och så kommer ni
på YouTube.
På YouTube. Ja. Ni kommer helt plötsligt få ett uppvaknande. Vad ni får för skattepengarna. Det är de där jävla... Alltså, de är som lobotomerade.
Ja, jag har ju sagt det någonstans att det är Sovjetunionens Samhall. Att det är lite... Det är lite
vilken jävla... Fan, jag älskar dig. Fan vad bra. Ja, men de är som... Du vet, så här, du är ju för ung för det. Men när jag var liten hade man en dock. Man skruvade ryggen så man skruvade upp och så gjorde de så här. Det är exakt som många av de här politikerna. De är uppskruvade i ryggen med någon så här, och så säger de massa saker som bara man lär sig. Och sen så när någon bara så här, som du ofta gör, du ställer någon fråga som är så här, utanför den här politiska välkammade ramen, och då bara blir de så här. Kan vi ta kaffepaus?
Ja.
Vi har inte diskuterat. Kan vi ta kaffepaus?
Man kan följa Örebropartiet på Facebook också, så ser man när vi väl uppdaterar där. Finns det lite klipp. Men jag hoppas jag klarade av att säga Paolo, för att jag har haft så här svårt. Jag hoppas jag inte har sagt Pablo.
Nej, det har du inte gjort.
Nej, bra.
Men jag har egentligen ingen talan när det gäller att uttala mitt namn. Jag kan inte uttala mitt namn själv.
Vad heter du?
Jag heter Paolo.
Paolo?
Ja, men jag är ju född i Sverige. Jag säger Paolo.
Ja.
Jag heter inte det. Jag heter Paolo.
Paolo.
Paolo. Che cosa fai? Madonna! Stato un poco fermo. Paolo. Pauluccio. Så att jag uttalar på svenska.
Ja.
Paolo. Min pappa säger Paolo. Paolo. Staten och Bocosito.
Vad betyder det andra då?
Det är dialekt. Staten och Bocosito. Det var lite tyst från mig. Det var
okej.
Mycket, mycket, mycket jag fick höra. Tienugabo Chidrullo. Det är också. De pratar ju dialekt. Ofta förlämpningar är alltid. Vi är bönder. Så är alltid någon form av grönsak. Chidrullo är vad heter det? Vad heter den? Gurka.
Okay.
Gurkskalle, det är inte bra.
Gurkskalle.
Gurkskalle.
Det är bra.
Och när jag började boxa, Tieno gabba i pugile. Du har en boxarhjärna. Gabba är, vi pratar dialekt. Testa säger man på italienska, huvud. Och gab säger de på napolitanska. Så det är helt ditt eget språk. Men det är en annan podd. Tack för att du var med.
Stort tack.
Vilken huvudvärkstablett rekommenderar du efter man har sett? Vilken brukar du använda?
Sån här kör jag.
Okej, okay, Monster.
Det är det jag tar.
Jag ska gå och dricka 7 sådana nu.
Ja,
jag började morgonen med att titta på partiets jävla YouTube-kanal. Det var fan. Min så här livsglissna slocknade sakta. Ja. Tack Marcus. Stort fortsätt tack. Att kämpa. Genom jävlar.